här är Själens standard och jag som pratar heter Sara Wall. Idag ska jag prata med Jesper Löfqvist.
Jesper Löfqvist är koncept- och kommunikationsansvarig för arkitektkontoret Utopia. Kontoret arbetar kontinuerligt med att belysa aktuella frågor inom ämnet arkitektur och samhällsutveckling. Och som arkitektkontor ser de sig lika mycket som arkitekter som opinionsbildare. Jesper har arbetat med kommunikation i hela sitt yrkesverksamma liv och hans arbetsfält har spänt mellan PR och reklam till journalistik och digital kommunikation. I rollen som koncept- och kommunikationsansvarig på Utopia Arkitekter är Jesper med och driver företagets idéarbete vad gäller såväl konceptutveckling som stadsutvecklingsprojekt i tidiga skeden. Det här samtalet spelades in på Utopias kontor i Gamla stan i Stockholm.
Hej Jesper.
Hej.
För ungefär 3 månader sedan så började dina inlägg på plattformen LinkedIn och dyka upp mitt flöde. Och dina inlägg sticker liksom ut i mängden. Jag fångades både av tonen men också av att de är ganska långa. Det är som krönikor eller kåserier kan man säga. Och inläggens natur är liksom att de är som betraktelser inifrån verkligheten i arkitekturbranschen. Och de är ju oftast en ganska skarp kritik egentligen mot mycket i branschen. Rubrikerna de senaste månaderna har varit skit i reglerna, bit inte den hand som föder dig, arkitektkontoret är dött, lever arkitekten. Om du vill tjäna riktigt mycket pengar, använd någon annans pengar. Om du bara har en hammare så ser alla problem ut som spikar och Skanska kvarten. Och jag tänker att vi skulle börja där i bit inte din hand som föder dig. Och min första reflektion är ju dels din frustration, men att också du orkar vara liksom jobbig. Du orkar liksom gå emot strömmen och sprida lite dålig stämning i ett rum som jag tror behöver det. Behöver liksom självreflektion och självkritik. Men man blir ju nyfiken på att höra, varför gör du det? Varför går du mot strömmen och vågar vara jobbig? Vad drivs du av? Och vad är, finns det någon liksom tanke bakom de här inläggen?
Ja, det finns flera olika anledningar, tänker jag. Så här, att det blir lite tillspetsat och så där. Det handlar ju om att jag tror om man vill få folk att ta till sig det man säger, så är det ju bra att vara ganska tydlig. Och en av de sakerna som vi från Utopia tidigt konstaterade, när jag kom in i arkitektbranschen, så kunde jag tidigt konstatera att det var väldigt tyst. Det var liksom en stämning som byggde på att man skulle sitta tyst och försiktig och inte belysa de sakerna som man tyckte var problematiska, för då skulle man aldrig få några uppdrag, då skulle kommunerna aldrig acceptera en och då skulle man få stora problem. Och det är den rädslan, att vara till lags, att vara tyst och behålla den där förment goda stämningen, den råder liksom fortfarande i väldigt hög utsträckning, tycker jag. Det är väl symptomatiskt när man tittar på hur till exempel arkitektkontor fortfarande pratar idag, väldigt ofta. Det är ganska så här vattenkammade liksom ämnen som man håller på med, och det är så himla viktigt med hållbarhet och hej och hå och så där. Ja, det vet vi ju allihop, för det har alla sagt hela tiden de senaste 10-15 åren. Men det finns också en massa strukturella problem i hur saker och ting fungerar. En sån sak som har blivit då angelägen, om man tar den rubriken som du tog som exempel, är bit inte en hand som färder. Ja, alltså livsvillkoren, försörjningsvillkoren för arkitekter, om vi nu pratar om de senaste 2 åren, har ju sjunkit som en gråsten. Om det ska finnas kvar liksom arkitektkontor och arkitekt som kan försörja sig på att göra ett kvalificerat arbete. Och då menar jag ett kvalificerat arbete som kanske syftar till att skapa det där som vi på nationell nivå har kommit överens om att vi ska göra. Det vill säga goda gestaltade livsmiljöer. Ja, då är ju frågan allt mer angelägen nu. Vem ska pröjsa för det? På vilka premisser? Och det där tycker jag att det pratas väldigt lite om. Man, det faktum att arkitekternas arvode inte har stigit de senaste 10-15 åren egentligen. Samtidigt som lönerna har stigit väldigt kraftigt i branschen. Alltså det skapar en... Det blir ganska trångt, det blir ganska snäva marginaler för att driva den typen av verksamheter. Och om vi tycker att arkitekterna faktiskt kan tillföra något viktigt och bra, då kanske vi måste som samhälle tänka över hur ska vi få till det? Hur ska de kunna bli ersatta för det arbetet? Och den, jag kan tycka då att den strukturen som funkar idag, där man har en, vad ska man säga, någon form av tanke om en hybrid mellan det kommersiella och det offentliga, som ska se till att vi får projekt av den kvaliteten. Ja, där är ju verkligheten ett facit. Så att det är väldigt ofta det inte blir så himla lyckat. Och allt det handlar ju inte om att folk inte betalar arkitekterna tillräckligt mycket pengar, utan det finns ju en massa andra strukturella aspekter i det. Men det är ju definitivt ett problem. Så att... Ja, det det är typiskt en fråga som man borde vara lite mer framåt i, tycker jag, från branschen överhuvudtaget. Och det förvånar mig att det inte har blivit mer av det under den här tiden som krisen har liksom brasat den senaste tiden.
Det finns ju verkligen ett tomrum nu. Jag tänker, du pratade om i din presentation av dig själv i rollen som opinionsbildare och så. Och jag tänker att precis, krisen är liksom ett gyllene tillfälle att liksom för självreflektion. Vad håller vi på med?
Ja, självreflektion och också tydligt beskriva vilka problem man ser. Mm. Och vad jag tycker är kanske då en annan sida av det myntet är ju att när man gör det så... jag tycker att om man ska vara ute och belysa problem så kan man... Jag säger inte att man har en skyldighet, men jag tror att det är bra både för en själv och att driva en positiv förändring om man lägger några strån i kors för att tänka, men hur skulle man kunna göra istället då?
Mm.
Så samtidigt som man pratar om det här är problematiskt, så kan man också försöka peka på en möjlig väg framåt. Mm. Den behöver inte vara... Den kan vara ganska högtflygande och inte särskilt förankrad i alls i närheten av hur saker och ting funkar idag.
Mm.
Men jag menar, det är väl en annan sak som den här branschen också behöver. Mm. Nytänkande på en övergripande strukturell nivå, kan jag tycka.
Mm.
Det finns utrymme för hur mycket goda idéer som helst att kunna bli verklighet. Men det kanske kräver att man tänker lite utifrån... Att man tänker lite utanför de invanda liksom, diskussionsfårorna eller debattfårorna eller de givna frågorna som alla ska vara ute och tycka i. Liksom.
Mm. Men hur jobbar ni med det på Utopia? Jag tänker bara namnet är ju intressant i sig. Det får du gärna berätta någonting om hur det kommer sig. Men också jobbar... För ni har ju liksom, vad ska man säga, vanliga så arkitektprojekt. Liksom rita byggnader och är med och med stadsplaneringsprojekt och så. Mm. Men har ni också en del av det som jobbar med alltså opinionsbildning och liksom skriver texter eller är med i...
Ja, alltså så här, vi pratar ju mycket om olika typer av problem och utmaningar. Jag är väl kanske den som är mest upptagen av det och är ju också den som skriver saker och ting och kanske syns emellanåt. Och det var en sån här sak som jag och Emma ägnade oerhört mycket tid åt.
Mm.
Att sitta och gaffla över köksbordet om varför är det på det ena eller det andra sättet och vad skulle man kunna göra åt det och sådär. Men det är ju diskussioner inom massa olika områden som vi försöker hålla levande och vara orädda för att försöka belysa saker som vi tycker är problematiska. Men som sagt också försöka vara konstruktiva i hur vi kan göra saker på ett annat sätt. Och vi har ju en egen... projektutvecklingsverksamhet där vi försöker göra projekt och skruva på vissa saker för att kunna nå längre i det vi gör. Och det är ju ett arbete i vardande, så det är ju en ständig utveckling i det och vi håller ju på med... Den här senaste tiden har ju skapat väldigt, vad ska man säga, annorlunda förutsättningar för att göra sådana saker mot hur det har varit tidigare. Så det är ju svårare. Men jag tror också att... det är så här, vi märker att det ändå finns en mottaglighet hos olika typer av parter, intressenter i branschen, om man har konkreta, goda idéer för hur man skulle kunna göra saker annorlunda.
Mm.
Och då pysslar ju vi med saker som delvis kanske många arkitekter av tradition, i alla fall under de senaste decennierna, har varit ganska exkluderade ifrån. Typ finansiering.
Just det.
Det är ju någonting som väldigt många arkitekter kan väldigt lite om. Mm. Samtidigt så är det lite ironiskt eftersom man jobbar i en bransch där så att säga finansiering och ekonomi, det är själva, det är grunden för allt som händer och inte händer.
Mm.
Så det tycker vi generellt är ett område där arkitekter borde bli mer kunniga.
Mm.
Och apropå det där som du frågade tidigare om varför är vi ute och pratar om vissa olika saker? Ja, en direkt konsekvens av att vi har pysslat med egen projektutveckling och ägnat oss mer åt liksom finansieringsekonomi och projektekonomi och sånt där och lärt oss en del om det. Vi får ju helt andra diskussioner med våra uppdragsgivare i de mer traditionella uppdragen.
Mm.
Då kan vi de sakerna helt plötsligt.
Mm.
Och jag skulle säga att det är någonting som är väldigt uppskattat. Man tycker liksom, ja men då är det bra, för då kan vi prata samma språk och det blir inte den där traditionella arkitektbeställarrelationen när de har en svart låda där allt som har relaterat till ekonomi sker.
Mm.
Och så ska vi bara sitta och vara en, vad ska man säga, göra det som är en väldigt begränsad uppgift. Ja. Och så får man inte ett generellt problem i det som vi upplevde och som var en av anledningarna till att vi startade en egen projektutvecklingsverksamhet. Det var ju att när man blir exkluderad för långt ifrån finansierings- och ekonomiaspekterna, ja, men då, vi brukar säga så här, då kan man hamna i situationer där en uppdragsgivare sitter och säger, men vänta nu har ni ritat det här taket, det kommer bli alldeles för dyrt.
Mm.
Jaha, varför då? Ja, men för att enligt våra modell att jobba så får taket bara kosta sig så många tusenlappar eller vad det nu är per kvadratmeter.
Mm.
Och då säger vi, fast uppgiften är ju att skapa en bra helhet här. Så om taket kostar lite mer än vad ni brukar göra när ni bygger, så kanske vi kan dra ner och kapa kostnader på andra håll i projektet. Men helheten kommer leverera en högre kvalitet. Det är ju när vi sitter i nära samarbete med de som faktiskt kan finansieringsekonomin och byggekonomin som vi kan nå fram till bättre resultat.
Ja, men precis. Men jag tänker på, för att ni har ju då liksom traditionella beställare, misstänker jag, i era projekt. Och hur, för du har varit inne på det i något av dina inlägg, det här med alltså, vikten av att ha en gemensam målbild till exempel. Att så här, det är som att vi har olika uppdrag och då går det inte att få en bra helhet i slutändan. Så det handlar ju mycket om processen och skapa liksom någon slags gemensamt mål. Men att ni ändå tar er rollen som opinionsbildare och att ni pratar ganska öppet och är liksom kritiska. Hur tas det emot på beställarsidan?
Jag skulle säga att det är väldigt sällan det är ett problem att vi säger de sakerna. Och jag gissar att det faller tillbaka på att vi faktiskt uttrycker vad är syftet från våran sida med när vi säger de sakerna.
Mm.
Är det för att vi vill känna en spänn eller två till, eller är det för att vi pratar om vad är det för saker som vi tillsammans egentligen borde försöka åstadkomma?
Mm.
Och jag tror att det är väl en sån sak. Sen när det handlar om det här med olika, vad ska man säga, syfte och mål och så, så är ju det ofta också, det är ju ett återkommande tema när vi pratar om samarbete, egentligen relationen mellan kommun och då vad vi kan ha som en traditionell uppdragsgivare och oss som arkitekter.
Mm.
Och det här är ju ett problem som vi upplever från vårat perspektiv på vårat sätt. Det är ett problem som kommunerna upplever från sitt perspektiv på sitt sätt, och det är ett annat problem som utvecklarna upplever från sitt håll.
Mm.
Det beror ju på att man har kanske i grunden olika syn på sitt uppdrag. Vad är det vi egentligen ska åstadkomma här?
Mm.
Och om vi pratar om fastighetsutvecklare så är det såklart så att man har en massa nyckeltal att förhålla sig till som handlar om ekonomi. Man kan tendera att ha ganska inrutade mönster i hur man arbetar, vilka leverantörer man använder och hur man sätter upp sina projekt, vilka marginaler man ska ha på olika saker, hur man har ett jobba med totalentreprenader eller vad det nu är som kan påverka de här sakerna på olika vis. Och från kommunerna så är det ju, de har ju sina idéer om vad de tycker att projekten ska åstadkomma och sina sätt att arbeta och sådär. Och det mycket av utmaningarna i projekten där vi arbetar tycker jag, alltså där det blir förseningar, där det blir strul och där det blir glapp och där det blir tappade sugar och liksom besvikelse kring att man inte når så långt som man borde. Det handlar ofta om att man inte har de här grundläggande diskussionerna. Man snackar liksom inte färdigt om det.
Mm.
Utan alla kommer med sin idé om hur saker och ting ska göras. Och så sätter man igång och arbetar.
Mm.
Och det finns liksom ingen synk. Och egentligen är det så här att om man hade satt sig ner och pratat där inledningsvis ordentligt, så hade man kommit fram till om, är det här ett samarbete som har goda förutsättningar att leverera det vi tycker att det borde leverera, eller ska vi skita i det här?
Mm.
Och oftast så sker inte de diskussionerna, och där tycker jag att det faller väl mycket på kommunerna att göra det. Jag tror också att väldigt många utvecklare skulle tjäna på att i sina projekt mycket mer ta den diskussionen inledningsvis head on liksom, med kommunerna och med sina arkitekter gemensamt.
Mm.
Jag tror att det skulle bädda för bättre projekt som flyter bättre med mindre friktion. Där saker och ting inte skulle haka upp sig, där man kanske, de här prutningarna som kommunerna tycker sker i projekten inte skulle dyka upp som obehagliga överraskningar för kommunen. Man kanske skulle kunna faktiskt, ja, men jag tror det, vi pratar mycket om processledning. Det här är liksom en del i det som är helt grundläggande för att ge projekten bättre förutsättningar.
Du pratar ju om hela branschens ekosystem behöver förändras. Det var också ett inlägg. Jag tänkte jag skulle läsa lite ur det. Så här skriver du. Om det är något som är säkert inför framtiden så är det att vi kommer att behöva jobba på nya sätt. Inte bara inom befintliga organisationer. Sannolikt kommer hela branschens ekosystem att behöva förändras. Ekonomin talar för det, liksom teknikutvecklingen och kraven på det vi ska skapa inom samhällsbyggandet. Här finns en massa möjligheter, och jag tänker att den som vill bli en del av den utvecklingen har mer att vinna på att lägga tid på att tänka på hur saker kan göras bättre och hur man ska kunna bidra till den utvecklingen än att jaga anställningar hos organisationer som är mer upptagna av att jaga intäkter som göder en befintlig affär än att driva utvecklingen mot något nytt. Jag tänker att vi kunde stanna lite i det här branschens ekosystem. Jag tycker det var så himla bra begrepp. Ja. Vill du utveckla lite vad du menar med det?
Ja, men om man, jag tror det här har väl varit en liten uppdämd förändring som skulle behövas, som kanske inte riktigt har kommit till stånd. Och det finns ju, om man bara ska lista några saker där som jag också har liksom på något sätt ägnat mig åt att tänka lite kring och tycka lite kring på senaste, så är det ju, om vi pratar om till exempel arkitekterna. Vem ska betala för deras arbete? Hur ser det ut med deras försörjningsmöjligheter? Vem kommer välja yrkesbanan arkitekt om inte det ser ganska okej ut att faktiskt ha en möjlighet att försörja sig som arkitekt? Hur ska vi få in de här briljanta människorna som ska göra de här sakerna? Ja, om liksom arkitektbranschen nu lite grann, i alla fall i sin traditionella form, arkitektkontoren så som det har sett ut, håller på att monteras ner, så tror inte jag, när jag kollar ut här, att det som kommer hända är att det kommer att återuppstå arkitektkontor som ser likadana ut som de har gjort de senaste decennierna. Jag har väldigt svårt att tro det. Jag tror att det kommer bli väldigt mycket mer frifräsande konsulter, mindre företag som arbetar i olika nätverkskonstellationer. Och det är ju inget nytt egentligen, det har vi ju sett mycket av. Mm. Alltså nischkonsulter på olika vis och sådär. Så det är ju en sak. Det finns en AI-utveckling som allt för många bedömer, vad ska man säga, dramatiken och potentialen i utifrån hur saker och ting funkar idag.
Mm.
Men det är ju en klassisk miss när man kollar på sådana saker. Man tänker så här, det här är någon upphottad liksom CAD-verksamhet som det handlar om. Det är det ju inte. Det här är ju något helt annat.
Mm.
Det kommer ju att påverka de här sakerna väldigt avsevärt.
Mm.
Och apropå ekosystem och vad som kan förändras om man uppehåller sig lite vid arkitektkontoren då. Massor av verksamhet på arkitektkontoren som har handlat om tidiga skeden i form av tävlingar, i form av att ta fram nya idéer, markanvisningsförfaranden av olika slag och sånt där, har ju i princip gjorts på spec av arkitektkontoren. Mm. Man har tagit sig an tävlingar. Vi kunde ju för några år sedan så kunde vi få 500,000-600,000 för att göra en tävling. Vilket var helt okej för oss. Mm. Liksom. Då jobbade vi ju häcken av oss, såklart. Mm. Och det gör vi ju fortfarande när vi gör tävlingsbidrag. Men betalningsviljan har ju, den har ju gått alltså oerhört långt neråt. Och det är ju ett exempel på vad som inte är hållbart. För att modellen har byggt på att arkitektkontoren räknar hem det här. När man vinner en tävling så får man göra projekteringen.
Mm.
Systemhandling och bygghandling och jobba med de sakerna. Så ser det inte ut nu. Så det funkar ju inte nu.
Mm.
Och är det modellen som ska funka framåt? Ja, det är ju samma sak med arvodena för projektering och sånt där. De trycks ju ner nu.
Mm.
Det är ju väldigt svårt att se att de kommer stiga i snabb takt.
Mm.
I närtid. Det tror jag kommer påverka väldigt mycket om var sitter arkitekterna någonstans. Vem kan försörja dem? Det är ju en sak. Jag tror att väldigt många arkitekter, precis som vi, tror jag har en i alla fall gryende insikt om att man kanske måste vara delaktig i ägandet av projekten, eller för den delen att man tar ett större ansvar som inkluderar bland annat de ekonomiska aspekterna av projekten. För om du inte gör det, då är liksom ditt förädlingsvärde så pass lite.
Mm.
För väldigt mycket av den arkitekturen som produceras är dussinarkitektur. Mm. Och det blir liksom inte så himla märkvärdigt att kunna producera det. Det har inget stort värde. Liksom.
Nej.
Du måste leverera mer.
Mm.
Och då pratar jag inte bara om ekonomiska termer, för förhoppningsvis så kommer vi också ha en förändring mot att det inte blir så mycket prat om de här kvaliteterna som ska skapas, och sen så köper man ändå från kommunens sida att det blir lite så där.
Mm.
Det är ju katastrof om vi pratar om långsiktiga värden, om vi pratar om goda livsmiljöer.
Mm.
Och jag tänker att det måste uppstå en diskussion nu om alternativkostnaderna som det innebär.
Just det.
Att skapa någonting som är sämre nu, som vi sen får leva med hur länge som helst, mot att faktiskt hitta fram till en modell som gör att vi kan producera saker och ting bättre nu, för att säkerställa att värdena är mer uthålliga på längre sikt.
Mm.
Jag hoppas i alla fall att det kommer ske, och jag tror att det kommer kunna påverka också mycket vilken typ av aktörer är det som ska skapa och förverkliga de här projekten. Är det företag som ska in, utveckla, bygga och sälja?
Mm.
Eller är det så att engagemanget från kommunerna och idén om kommunerna kommer att vara mycket, man vill ju redan det såklart, man vill prata med de som ska vara långsiktiga ägare till exempel av nya bostadsprojekt och sånt där. Men att det kanske kommer kunna bli en ännu tydligare kravbild från kommunernas sida till exempel. Jag föreställer mig att det kommer kunna förändra saker och ting mycket. Finansieringsfrågan, det uppstår, som vi pysslar mycket med, om det handlar om hållbarhetsaspekter i projekten till exempel. så kommer det ju vara i många lägen svårt att finansiera projekt på exakt samma sätt som man gjort tidigare. Alltså att pengarna ska räcka till att nå de här hållbarhetskraven som kommer. Och så här. Jag tror att det kommer kunna röra om en hel del i finansieringsaspekten av projekten. Det kommer kunna uppstå nya aktörer som gör nya saker på nya sätt.
Mm.
Jag tror att det kommer röra upp ganska mycket damm i branschen, och just nu så är det en massa företag som kommer gå omkull. Arkitektkontor, bostads- eller fastighetsutvecklare, fastighetsbolag. Det kommer vara kommuner som faktiskt går i konkurs för första gången i Sveriges historia.
Mm.
Alltså det kommer bli dramatiskt där. Vi pratade inför att vi skulle prata här nu om, nu vänder det. Ja, men det kommer sannolikt på många ställen bli sämre innan det vänder.
Mm.
Och där i den typen av dramatiska omvälvande skeenden så uppstår ju möjligheter. De som är duktiga arkitekter, som har kloka tankar om hur man skulle kunna göra det här, och som du, det du citerar, den som lägger tid på att tänka, men vänta nu, hur skulle vi göra?
Mm.
Om det inte fanns en massa befintliga strukturer som vi har att förhålla oss till, hur hade vi gjort då? Och sen så är det ju fritt fram. Där är det till den som har de bästa idéerna, den som springer snabbast att skapa, att bygga de här nya verksamheterna.
Mm. Tror du att det är dit vi är på väg då? Eller ser, är, liksom, är du pepp eller depp? Hoppfull liksom?
Jag tror det. Jag tror, det är mycket blod som kommer flyta innan man är där.
Mm.
Absolut. Men jag vet inte riktigt vad det andra alternativet är. Att det skulle vara en kräftgång tillbaka till så som det har sett ut under de senaste decennierna. Jag vet inte. Det är ju klart att det kan bli så.
Mm.
Men jag hoppas verkligen att det inte blir så.
Mm. Men jag sitter och tänker på, du pratar om arkitekternas ansvar. Och jag kan liksom, jag kommer inte själv riktigt fram till om vi har ett ansvar. Jag tror att vi har det. Jag tror att vi har tappat vår moraliska kompass någonstans lite grann för ganska länge sedan.
Mm.
Och det är väl det som har ryckt tag i mig i dina inlägg. Att det just är tillbaka till den moraliska kompassen och faktiskt säga till när man ser någonting som är knasigt. Eller som kan funka bättre.
Mm.
Men och också det här med, vi kommer ju in ändå förhållandevis ganska sent idag. Jag blev kallad för idealist i det förra samtalet väldigt många gånger. Och jag tänkte att det passar på ett kontor som heter Utopia att bli kallade för idealister också. Men problemet är ju att vi fortfarande, arkitekter, kommer in ganska sent. För det är ju mycket av de ekonomiska förutsättningarna sätts ju i avtal som har skrivits långt innan arkitekter oftast har kommit in. Så att det finns, alltså man skulle titta på inte bara processen, alltså från det att man söker planbesked eller från att, alltså, utan titta på hela processen. Alltså vad är det som händer när man bestämmer hur och var saker ska byggas? Där tror jag att det finns en stor, liksom ett stort hålrum att fylla. Där jag tror att arkitekter behövs i högre utsträckning. För att jag tror att man, ska man säkerställa det här med gestaltad livsmiljö och prata om det, då måste man liksom se hela kedjan, och tycker att vi tappar den idag. Men det är bara en egen reflektion. Men
jag tänker på det där, så om man får bara, jag reflekterar över det du säger om moraliskt ansvar och kompass och sådär. Jag vet inte, jag kan nog tycka att så här, jag har nog gått igenom lite olika faser i hur jag ser på det där faktiskt. Det är ju lätt att tänka så här, man tänker på läkare och sjuksyrror och sånt där. Ja, men de har någon slags etisk, liksom moraliskt grundad så här, syfte, vad de pysslar med och sånt där.
Mm.
Man vill kanske tro det emellanåt också när det gäller arkitekter, och jag tror att det är så. I många fall. Man vill liksom, om man har ett någon slags etisk, alltså grundsyn liksom på saker och ting, och så här, man man skulle gärna vilja. Och det är kanske i många fall, med ganska många i alla fall, som har sökt sig till yrket så att man är engagerad i någon slags samhällsfrågor. Man vill bidra till någonting som är bättre för många människor. Men man hamnar på en utbildning där man blir husmakare i väldigt många, om vi nu pratar om den typen av arkitekter som vi är här. Och man hamnar ute i en ganska väldigt väldefinierad tillvaro, om vi nu pratar hur det här ekosystemet har sett ut till exempel, där ens handlingsutrymme är ganska begränsat.
Mm.
För du går där på skolan och så får du göra dina... så säger folk på skolan, passa på nu att ha roligt här, för sen blir det inte himla kul. Och så gör man sina roliga projekt, och sen så när man kommer ut i verkligheten så blir man piskad av sina liksom mer seniora kollegor som har varit med ett tag i att, ja, men vänta nu, det är det här vi ska göra och vi får hoppa precis så här högt och nu ska, det får ni liksom inrätta oss efter. Ganska snabbt så tror jag att man tappar ganska många sugar och man inser att, ja, men det är ingen som vill lyssna på det jag säger här i någon större utsträckning. För min motpart här pysslar inte med den businessen liksom. Och man har ganska lite svängrum i de här projekten som man pysslar med. Och där tror jag att det är en fråga om utmattning. Och, och vad ska man säga, resignation hos många. Ja, men det är så här det är liksom. Mm. Okej. Och det är väl då man behöver pyssla med att tänka på, ja, men vad skulle alternativet kunna vara? Hur skulle man kunna göra istället?
Mm.
Och då inte bara hur man gestaltar ett hus eller vad det nu än må vara, utan hur hänger det här ihop?
Mm.
Okej, om vi skulle vilja göra ett projekt eller flera eller omdana, ja, hur skulle det här arbetssättet som vi vill ha då se ut?
Mm.
Och lägga mycket kraft och tid på det istället för att lägga gratis timmar i tävlingar som man inte kommer kunna räkna hem ändå kanske.
Mm.
Och sen så finns det ju såklart, jag menar, man kan ju säga så här, men varför tycker man att det är så himla självklart att man ska ha någon slags etisk, moralisk liksom grundsyn som arkitekt, som är dessutom är kollektiv för arkitekterna som skrå. Ja, vissa människor kanske bara vill sitta och rita hus och tycker att det är roligaste man kan göra.
Mm.
Ja, det är väl också fullständigt rimligt att man kan göra det.
Mm. Ja, men det är intressant. Den här podden kom ju till ur ett samtal mellan mig och Patrik och Filippa i just att det finns liksom standarder för allting nästan. Så. Men ändå så känns det ganska ofta när man kliver in i ett nybyggt hus idag, så känns det ganska själlöst. Så då heter den själens standard. För vi tror att en början till att få in det är att åtminstone prata om det, benämna det. Mm. Vi behöver prata lite om det göttiga liksom, i arkitekturen. Men jag vill tillbaka till, för att om man då skulle vara liksom lite lösningsinriktad. Vi befinner oss i inte bara en kris utan liksom flera parallella kriser då, som är framförallt liksom ekonomiska, som är mest liksom kännbar just nu och synlig för oss arkitekter kanske, men parallellt med det en ekologisk eller liksom miljö- och klimatmässig kris. Men sen också då den ständigt puttrande liksom yrkesmässiga krisen. Så här, vad kan och vad vill och vad gör vi egentligen som arkitekter? Bidrar vi? Är vi en del av liksom problemet eller lösningen? Om man då skulle liksom leka med tanken att vi är en del av lösningen, så har vi varit inne på det här att vi skulle ta mer ansvar genom att faktiskt gå in, alltså vara våra egna byggaktörer på något sätt. Vill du utveckla mer kring det och tanken? Jobbar ni så med Utopia på något sätt?
Ja, det är därför vi håller på med utveckling av projekt i egen regi.
Mm, just det.
Vi vill ju i det hitta sätt att nå längre.
Mm.
Det är liksom tummarna och kardemumman.
Mm.
Det handlar om. Och ett sätt där, alltså det är ju inte världens lättaste grej att vara sin egen beställare. Det har ju, ja, men det är så här skomakarens barn på något sätt. Man drar på sig olika utmaningar i det. när man ska göra det. Och det har varit, tycker jag, en utmaning i att för det finns också en finess i att ha ett beställarskap och ha ett utförarskap. Det kan uppstå en dynamik där som kan vara positiv. Mm. I många uppdrag så kan det bli negativ för man drar åt olika håll. För man är inte i synk kring vad man ska åstadkomma och varför.
Mm.
Det som vi ser är ju precis det som vi var inne på tidigare när vi pratade om den här samsynen på uppgiften. Där ser vi ju att vi kan komma längre med en gång. Och vi tror att när man lägger grunden där, då bara genom det så kan man få en process som funkar bättre och man kan få en mycket mer lösningsorienterad grundsyn på vad man kan göra.
Just det.
Och sen så finns det väl andra utmaningar i branschen som man vill komma runt. Man vill kanske försöka ompröva en del rigida uppfattningar.
Mm.
När det handlar om hur man måste göra saker och ting. Liksom. Från utvecklarled, från slutägarled, från finansieringsled och så här. Och om man försöker skruva lite på de här sakerna, hur man ser på hållbarhet och beständighet och sådana här kvaliteter till exempel, så tror ju vi att man kan nå längre. Och jag tror också att, apropå det som vi pratar om i ekosystem och så nu, så med de nya hissade kraven på liksom klimatprestanda både i byggskede och förvaltningsskede som ju kommer nu, så kommer ju det kommer ju piska fram en annan syn på hur man jobbar med det, hur man lyckas nå de sakerna. Och jag tror att det kan också, apropå hur finansieringen ser ut till exempel, det kan komma att påverka vilka avkastningskrav man kan få se i till exempel projektutveckling och sådär. Det vet inte jag med full säkerhet såklart att det blir så. Men jag kan mycket väl tänka mig att det händer.
Mm. Ja, men det är intressant. Du hade ett inlägg som var mer riktat mot byggaktörer och som handlar lite om det här med hur de värderar risk och så. Och det var en pollett som trillade ner för mig. Jag är liksom, tror att jag är sinnebilden av en arkitekt som inte kan någonting om ekonomi, men så gick jag ändå någon sån kunskapshöjande kurs för några år sedan för att förstå mer. Och det är ju någonting som man alltid får höra, både jag har jobbat både kommunalt och på arkitektkontor, och det är liksom från byggaktören hör man så här, nej men vår kalkyl går inte ihop liksom. Så tänker man så här, åh vad spännande, berätta mer, kan man få se den här kalkylen? Jag är jättesugen på att veta. Nej, den får du inte se, den är hemlig. Så är man så här, åh, det här är som att prata med min femåring där hemma, du säger någonting och så får jag inte se det liksom. Och det är ju en verklighet som man befinner sig i hela tiden, tänker jag. Men då fick jag förståelse också för det här med hur man kan värdera risk. Och att det just är den som drar upp eller ner. Alltså hur stora riskerna är i projektet gör att det blir mer på plus- eller minussidan. Och jag tänker att det är ju intressant. Det tillsammans med liksom en vinstmarginal som oftast är satt redan från början är ju det som man kan ändra som, om man själv är arkitekt och byggaktör går in. För det är de två man skulle vilja dra i, för det är de som gör det största, den stora förändringen i slutkalkylen. Så. Men vet inte, har ni jobbat? Har ni liksom pratat eller tänkt kring det?
Ja, absolut. Och jag skulle säga, det finns ju vissa så här default liksom nivåer som man, tror jag, från utvecklared säger att man vill uppnå. Alltså man vill ha sig och så god projektvinst på projektutvecklingen. Och den är ju väl etablerad. Jag tror att den här dynamiken som finns i att man kan som utvecklare, man kan berättiga en ganska hög vinstmarginal i projektutvecklingen. Det handlar ju om att vad projektutvecklare gör är att de tar ju risken som en sluttagare inte vill ta. För de pysslar med en annan typ av pengarförvaltning.
Just det.
Om det är pensionskapital eller vad det nu ofta är, så är det så att de får inte enligt sina investerardirektiv ta risk. på samma sätt som en utvecklare kan göra.
Mm.
Och därför säger de så här, ja, vi är beredda att betala så mycket för att köpa ett projekt som är färdigställt och står och genererar hyresintäkter eller vad det nu är. Och det är ju den dynamiken som har varit rådande under ganska lång tid nu. Det är ju också hur den ser ut och hur risken i projektutvecklingen hanteras är ju som du säger en viktig och intressant aspekt som där det säkert, precis som många andra områden, finns möjligheter att göra det på ett annat sätt.
Mm.
Ska risken till exempel hanteras individuellt i varje projekt för sig?
Mm.
Då blir det dyrt.
Mm.
Och dyrt innebär en högre vinstmarginal till exempel. Eller är det så att risken för 100 projekt ska hanteras i en och samma pott?
Just det.
Ja, då blir det, då skapar det förutsättningar att trycka ner vad ska man säga, avkastningskraven. För då fördelar du risken på ett väldigt mycket större antal projekt.
Mm.
Det blir lite som en självförsäkrande uppställning då istället. För att om ett projekt skiter sig, då drar du potentiellt på dig enorma förluster. När någon börjar gräva en grop och man hittar ett vikingaskepp där eller vad det är, och så plötsligt så gick projektet 30 miljoner över budget, då är det katastrof.
Mm.
Men om det är ett av 100 projekt som hanteras i samma pott, så att säga.
Mm. Har du testat den här idén på någon byggaktör eller på kommun eller så?
Nej.
Nej,
det har jag inte. Men det där är ju en ganska enkelt sätt att tänka, tänker jag, som skulle kunna funka. Eller så här, det är ett enkelt sätt att tänka, sen i praktiken så blir det säkert en utmaning att lösa det. Mm. Hur ska det funka då rent strukturellt och juridiskt och ekonomiskt och så här?
Men det funkar ju som tankeexperiment, för det sätter ju fingret på liksom det som jag tänker samtalet handlar därom, att man kan ju ändra ganska små detaljer i processen men som får otroligt stor effekt på slutresultatet.
Absolut, och det här är ju säkert någonting som går att åstadkomma. Frågan är vem det är som ska åstadkomma det.
Ja.
Finns det tydlig vilja att komma dit för utvecklare, eller är det så att utvecklare trivs, eller en viss typ av utvecklare handlar om, det låter ju alltid som man drar alla över en kam, men liksom som just är i den branschen där man pysslar med att ta risk i syfte att kunna generera ganska stor avkastning.
Mm.
Ja, men då kanske det är en annan typ av aktörer som kan göra detta då. Och det ena behöver inte utesluta det andra.
Mm.
Men det där är ju definitivt en sak som kan förändra saker på en systemisk nivå.
Mm.
Nu kommer säkert någon säga att det här är supernaivt och är helt omöjligt av olika skäl. Ja, då får de väl säga det. Men ja.
Utopiskt. Kanske.
Ja, just det. Ja, du frågade där om Utopia-namnet förut också. Ja, herregud, vad många så här låtsas missförstånd av Utopia som namn som vi har fått höra om genom vår jösses. Alltså.
Men ni hänger ändå kvar med namnet?
Ja, jo, alltså det där är ju också, det är ju folk som vill vara lite så här, ja, minsann tycker att utopier är ju ingenting som man kan uppnå, det är ju dessutom så här, vad händer när vi uppnår en utopi och så här, det där är ju bara liksom jänserier, det finns ju en lekfullhet och någonting som är roligt i att kalla det utopia.
Mm.
Och det säger väl någonting om så här, vad vi vill säga med det är ju så här, sikta jävligt högt.
Mm, just det.
I alla fall i början.
Mm, det är en bra start.
Ja.
Mm.
Men det behöver inte innebära mer än så. Vi föreställer oss inte att vi ska skapa ett samhälle där alla går omkring och är överlyckliga och allting är frid och fröjd.
Mm.
Så naiva är ju inte ens vi.
Nej, det blir ingen fred på jorden.
Kanske. Vi hoppas på i och för sig.
Men jag tänker om vi ska försöka återkoppla till där vi började. Jag är väldigt nyfiken av den här plattformen LinkedIn. Så för mig var folk är väldigt bra på att förhöja det de själva har gjort. Själv använder jag det för att hålla koll på olika föreläsningar och seminarier. Jag har släppt några nya böcker, nominerade till priser och så. hålla lite ett öga på branschen. Och så kommer dina inlägg där som de här jättelånga kåserierna som ofta ser liksom en lite så törn mot någon. Kommer du fortsätta med det?
Ja, det tror jag. Så här, orsaken till att jag finns på LinkedIn och skriver saker där, det är ju att helt uppriktigt så är det ju en av de främsta anledningarna är ju att man slipper ju de värsta idioterna i kommentarsfälten.
Mm.
Ja, men det är liksom helt grundläggande.
Mm.
Det är som att folk i den kontexten skärper till sig lite.
Just det.
Och inte pysslar lika mycket med att idiotförklara alla som inte tänker som man själv gör. Eller ja, men sånt som det är så himla mycket av i andra sådana kanaler. Om det är sen Twitter eller om det är Facebook eller sådär. Så det är väl det är en av de främsta anledningarna tycker jag. Sen så är det ju ett bra sätt att kanske nå relevanta personer.
Just det.
Den formen, alltså många av de här inläggen som du pratar om, som jag har skrivit där, ja, men det blir ju lite sådär kosseri, lite tyckande, lite debattartikel, lite sådär i gränslandet där emellan. Och på LinkedIn så kan man skriva 3000 tecken i ett inlägg. Och jag tycker egentligen det är, för jag tycker ju att det är kul att skriva och sådär. Men ofta så kan jag landa i, om jag skriver debattartiklar och så här, att det blir lite längre. Då hinner man ta saker och ting lite mer i mål än vad man gör på 3000 tecken. Men 3000 tecken är också ganska bra, tror jag, för att på något sätt ställa en fråga och sen resonera lite om varför är det så här. Och sen peka på någonting som kanske kan vara lite av en väg framåt. Det är ett ganska bra, det är en ganska bra längd, tror jag. Och också som ett startskott eventuellt på ett samtal.
Mm.
Sen så skriver jag ju på andra ställen också. Och jag hade nog egentligen tyckt så här, för jag kan vara ganska stötvis och ganska produktiv i att skriva texter. Liksom. Jag kan skriva en sån här grej om dagen. För det dyker upp så himla många. Sen så återkommer jag till vissa ämnen med viss regelbundenhet. Men det dyker ju upp så himla många olika saker som man vill. Där man ser problem eller där man ser möjlighet som man vill just prata med folk om. Vem är det som kan någonting om det här, som kan tycka någonting om det och så. Och det är det som är syftet där. Jag tror att det är där jag har möjligheten att nå flest människor på ett snabbt sätt. Alternativet hade ju varit, vilket jag gärna hade gjort. Jag hade kunnat sitta och skriva det för en vad ska man säga, en branschtidning eller något sånt där. Alltså. Mm. Publicera med viss regelbundenhet sådär, men jag vet inte om det är någon som skulle vilja ha någon som publicerar med den frekvensen, och jag vet inte vilka det skulle vara i sådana fall. Men och sen så skriver jag ju andra saker i andra forum ibland.
Just det. Mm.
Men jag är ju,
men du är medvetet lite spetsig.
Ja, absolut. Mm. Mm. Jag tycker det är, och det är också så här, man ska ju aldrig underskatta folks behov av underhållning.
Nej.
Så emellanåt så kan man ju också försöka vara lite underhållande.
Mm. Men vad får du för kommentarer från kollegor och andra arkitekter?
Ja, just det. Ja, men det var intressant. Du frågade ju mig inför det att vi skulle prata om det här idag. Ja, jag tycker ju påfallande ofta så är det ju liksom positiv feedback. Mm. Absoluta merparten är det.
Mm.
Sen så är det ju emellanåt folk som ganska tydligt visar att man tycker att man inte har någon koll på vad man pratar om. Eller att det man eventuellt resonerar om som... Ja, det kan ju handla både om vilka problem man beskriver och vilka möjligheter man beskriver. Att man bara inte instämmer helt enkelt. Men i de flesta fall så är det ju positiv respons.
Mm.
En intressant sak där kring feedback på det jag skriver det är ju att det är väldigt mycket som kommer en annan väg tillbaka till mig.
Just det.
Det där är ju en sak som jag kan tycka är, ja, men det blir jag glad för såklart, att folk hör av sig direkt och säger, ja, men det där kände jag igen, eller det där var bra, och det där tycker jag var angeläget, och det här är mina erfarenheter om det ena och det andra och sådär. Men det som är lite beklämmande i det är ju det som vi pratade om inledningsvis. Det är att folk drar sig för att visa ens med en tumme upp till en sån här text emellanåt. Och det här är ju ingenting som jag sitter och hittar på nu, för att jag vill hävda att jag säger så himla smarta och kloka saker, så alla borde gilla det. Det är inte det som är grejen, utan det är ju faktiskt så att folk säger, jag kan inte sitta och visa att jag tycker att det här är bra eller kommentera det på det sättet jag vill, för jag upplever att det skulle inte min chef gilla eller den här organisationen, vad det nu är som jag sitter i, den rollen jag har eller så, och så här, det kan jag inte göra. Vilket ju är, tror jag, i 99 fall av 100 direkt felaktigt, men det säger en del om den otryggheten som folk upplever. Det sitter liksom i väggarna.
Det låter helt försäkligt, men det var också någonting som jag tänkte på, eller som jag har tänkt på, att du faktiskt inte får så mycket kommentarer. Det blir inte så mycket debatt, och det känns som att det finns liksom, jag vet inte om man ska kalla det för tystnadskultur, mer så här beröringsskräck kanske, att det, du blir så unik, och att det är för att det är inte så många andra som vågar säga sådana saker eller ens hålla med när du säger det.
Nej, jag håller med dig, och det är väl kanske också en sak som jag tycker i och för sig börjar skifta lite. I takt med att folk upplever att den där anställningen var inte så trygg eller vad det nu är liksom, så blir folk lite mer benägna att kanske faktiskt säga vad man tycker och visa att man sympatiserar med någonting eller säga ifrån när man tycker att någonting är fel eller så. Så det jag tycker att jag upplever nog en viss förändring där. Det går långsammare än vad jag trodde. Men det händer ju.
Men jag tänker att vi ska börja runda av, men du hade ett inlägg ganska nyss som handlar om nu är det liksom, ja, kris då på arkitekturmarknaden, och ni får fortfarande in ansökningar och kanske ganska mycket, kan jag tänka mig. Men, och du liksom skrev öppet om att du längtar efter att få in de ansökningar som inte på något sätt är, man ser att personen som har sökt sitter och tänker så här, åh, nu ska jag liksom tweaka till att bli någonting som Utopia vill ha. Istället så vill man liksom se de ansökningarna som är något helt annat som kommer med liksom någon sån. Jag tycker vi borde göra på det här sättet. Alltså visa lite initiativförmåga eller komma med idéer istället för att liksom rätta sig in i så här, men det är nog så här man gör som en arkitekt. Man har liksom visa sina projekt och de är ganska snygga liksom, istället för att kanske inte visa några projekt, bara så här, jag brukar jobba på det här sättet, jag tycker vi ska jobba mer så här. Föreslå, och som du var inne på, så föreslå samarbeten eller så. Men som slutkläm, ser ni, börjar det hända, eller är det fortfarande tomt i den fåran?
Jo, jag tycker ganska konkret, efter att jag skrev det så var det ju ett antal personer som hörde av sig med olika idéer om saker som de pysslade med. Och det tycker jag var glädjande. Jag skulle gärna se mer av det. Jag tror att många, en anledning till att man inte, att det inte är så, det är väl det där att man har blivit liksom betingad på vad ens uppgift är, vad man ska göra och vad man kan göra och vad man får lov att tycka och vad man får lov att göra och sådär. Och det är väl fortfarande så att det sitter kvar ganska mycket. Men jag tror att det kommer dels tvingas fram.
Ja, jag tror du har rätt.
En del människor kommer säkert ta sig an det som någonting mer lustfyllt i grunden. Än någonting som bara är, åh herregud, nu måste jag uppfinna mig själv igen här och i den här branschen och sådär. Man upplever ju så när man sitter som arkitekt, tror jag. Jag skrev någon sak där om att som arkitekt så är man lite så här, det finns lite av en identitet som innebär att man är lite eljest liksom. Man är lite finare, man kan lite mer, och man är en del i den här branschen, men man ser sig ändå lite som att man är det finns något slags mentalt utanförskap på ett sätt. På olika sätt. Dels utifrån självbilden, men också hur man kanske har blivit då hanterad eller hur den här rollen har utvecklats under ganska många årtionden nu då. Men det, det finns flera aspekter där som tror jag spökar när det handlar om hur folk ser på vad man kan, vad man borde göra, vad samhället behöver, vad du kan bidra med. Det är väldigt många verksamheter av olika slag som har börjat med två tomma händer och en god idé. Och jag tycker att i ett skrå där det finns så mycket kreativa, kunniga människor så borde det finnas potential i att skapa fler olika typer av verksamhet som funkar på nya sätt. Där man kan hitta en ny dynamik som kan ge bättre resultat och sådär. Man kan ju mycket om saker och ting som är komplexa. Och just komplexitet är väl en av de sakerna som ganska många andra i branschen har lite svårare att hantera. Arkitektuppdrag är ju ofta i grunden komplexa. Det tror jag är en stor tillgång för många som är duktiga arkitekter som man kan ta med sig när man titta lite utanför sin arkitektlåda och tänker så här, men hur skulle vi, om man tar hänsyn till alla de här andra sakerna där vi inte har blivit tillfrågade eller delaktiga, hur skulle vi kunna pussla ihop den där, apropå det som vi pratade om tidigare, pussla ihop en ny verklighet nu när det här ekosystemet så som det har sett ut faktiskt luckras upp och spelreglerna ändras på olika sätt. Ja, då måste ju någon ta täten där. Någon måste ju faktiskt steppa upp och säga det här, så här skulle man kunna göra. Så där borde det finnas enorm potential, tycker jag.
Men det kanske är att vi tror att vi är i mitten eller i slutet av krisen, men vi kanske bara är precis i början. Och jag kommer ihåg att jag pratade med några vänner för ett tag sedan om att om man vill försöka vara optimistisk så kan man tänka på så tidigare kriser som ju såklart hade liksom kom med massa problem för många människor liksom ekonomiskt, men det som följde med, nu tänker jag på så här 90-talskrisen och så, det var ju ett blomstrande liksom kulturliv, att det kom väldigt mycket bra musik och massa andra förutsättningar. Många är arbetslösa, man måste uppfinna någonting nytt, ett annat tilltal eller vad som helst. Och om vi ska sluta på en positiv eller liksom försiktigt optimistisk slutton, så tänker jag att det är den, att förhoppningsvis så bär de här också parallella kriserna någonting bra med sig, för att de tvingar oss att tänka nytt.
Absolut, jag instämmer i det. Jag tycker att det uppstår ju en större dynamik när det blir kris. Både kanske vad det öppnar upp för möjligheter. Självklart så krisen i sig innebär ju stora begränsningar, inte minst när det handlar om ekonomi och sånt där. Men det öppnar ju upp en större dynamik i folks förhållningssätt, tänker jag. Och det kan frigöra tid för folk att ägna andra frågor mer energi och kraft och engagemang. Så det känns ju... Där finns det ju ett värde.
Självrannsakan.
Ja.
Jag tror vi avslutar där. Tack för att du tog dig tid, Jesper.
Tack så hemskt mycket.